Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet, men du kan också redan nu hitta det på vår webbsida integrativ-medicin.se. Då sitter vi fortfarande kvar här på vackra Kungsholmen hos självaste professor Marie Åsberg och pratar. Och vi har ju haft ett helt fantastiskt samtal om er två och upptakten kan man säga till den här nationella gruppen där ni har diskuterat själva diagnosen utmattningssyndrom som vi nu ska komma till att prata mer om vad ni har kommit fram till. Och vi sitter här med dig Marie och med dig Jörgen. Och är det så att någon som lyssnar nu inte hört på det första avsnittet så gå gärna tillbaka och lyssna på det där det finns en omfattande berättelse om vilka dessa två giganter inom psykiatrin som sitter här med mig är för några. Vi bara kastar oss rakt in och så ser vi var det tar vägen. Men vad har ni kommit fram till?
Ja, det första som vi ska göra tydligt är vad det här är för någonting. Alltså, för att vi är alltså på väg nu att komma ut med en bok som heter Utmattningssyndrom. Och den kommer att komma ut på ett ordentligt förlag och den kommer att bli väldigt fin och vi är gräsligt stolta över det. Och vi är 13 personer som är författare till den här boken. Vi kallar det inte för riktlinjer. Vi har en tilltagande skepsis mot riktlinjer, kan man säga så. Det skulle vi kunna tala om länge. Men det är inte det vi vill göra. Vi vill inte ge riktlinjer för hur någon ska bära sig åt med en viss patientgrupp. Utan vi vill presentera den kunskap som finns och som har samlats. Och vi försöker också smälta kunskapen på ett sånt sätt att det hänger ihop så det inte bara blir fragment. Och sen vill vi också revidera det här begreppet utmattningssyndrom därför att vi har sett att det har vidgats på ett orimligt sätt. Och eftersom det utmattningssyndrom i sin värsta form för patienterna så är det ett invalidiserande tillstånd, kan vara ett invalidiserande tillstånd. Och så tillvida så att de har väldigt svårt att arbeta. Svårt att återgå till sitt vanliga förvärvsarbete, åtminstone i full utsträckning. Och det beror, vad vi kan förstå, på att det har hänt någonting med deras kognitiva funktioner. Och då tycker inte vi att det ska blandas ihop det här ganska allvarliga tillståndet med den extrema trötthet som vem som helst kan drabbas av. Efter att ha råkat ut för, jag menar, jobbat väldigt hårt eller sprungit maraton eller bråkat i flera veckor med sin partner eller blivit väldigt plötsligt fattig och sjuk eller någonting sånt. Vi tycker inte att det är samma sak utan vi tycker att man ska hålla isär de här begreppen av olika skäl. Men det finns alltså om det här tillståndet som vi kallar för utmattningssyndrom så pass mycket forskning nu. Gjord så att det finns skäl att sammanfatta den på ett lättillgängligt sätt för alla de doktorer och andra behandlare som har såna här patienter och även för patienterna själva. För det är meningen att man ska kunna läsa den även inte när man är sjuk för då kan man inte läsa någonting. Men när man har blivit frisk eller om man har en anhörig som har drabbats av det här så att man ska kunna sätta sig in i vad forskningen säger om det. Mm. Så att det var liksom vad det är för någonting. Det är inte riktlinjer.
Nej, det är inte riktlinjer. Nej. Och det här med tilltagande misstro mot riktlinjer, det är ju sant det du säger. Mm. Det är kanske ett helt avsnitt för sig, men det är det. Så att det är väl väldigt bra att gå mot någonting annat för att också validera det arbete ni har gjort.
Ja, jag tror att det är verkligen värt ett avsnitt i sig att diskutera det här. För det är klart att det finns ju mycket gott i regelverk och riktlinjer. Men det finns också väldigt definitiva faror i det som jag tycker man ska vara.
Ja, man får inte blunda för avsidorna med det. Vi har ju det här med som vi var inne på förut att från det ena diket till det andra, men aldrig i någon form av syntes. Mm. Det är det vi ser i en mängd sådana här kinkiga frågor där man har starka uppfattningar. Mm. Och det är bland annat riktlinjer är ju någonting som behövs när folk tenderar att göra lite som de tycker. Om man säger så, ur organisationens synvinkel så går det ju inte att folk gör precis som de tycker, för då vet man inte liksom vad vi erbjuder för tjänster. Så någon form av riktlinjer är ju inte alls orimligt. Men när riktlinjer mer och mer går över till att bli styrmedel, någonting som alla måste följa, oavsett hur välfunna eller mindre välfunna riktlinjerna är. Nej, man ska följa dem. Och en ny yngre generation kollegor kommer ut och lär sig att det är viktigare att inte göra fel än att göra rätt. Då har man vänt på det på ett väldigt olyckligt sätt. Så att riktlinjer kanske kan gardera oss för de värsta genomtrampningarna i bästa fall. Men det klipper också möjligheterna att göra någonting som ligger bortom den nivå som riktlinjerna är konstruerade på.
Och det är ju väldigt svårt för det som kallas för professionalitet. Mm. Att för riktlinjer blir ju lätt någonting väldigt normgivande och någonting som är farligt att överträda.
Mm.
Men när du är professionell så gör du ju mycket, mycket, mycket mer än det som innehåller sig i riktlinjerna.
Mm.
Och det är svårt för dig som professionell att finna dig i tanken att det ska sitta någon i en organisation som inte är professionell, men som läser riktlinjerna, prickar av och ser om du har gjort rätt eller fel.
Absolut.
Och det tror jag är farligt för själva professionen, därför att de som är i professionen och värnar om sin professionalitet mår illa av det här och riskerar att lämna en profession om de blir hanterade på det sättet.
Mm. Alltså det finns ju en seriös fara för att kompetensen minskar, det man kallar klinisk kompetens. Ja. Allt det här med vetenskap och beprövad erfarenhet. Den beprövade erfarenheten tynar om man inte får ett utrymme för att tänka fritt, att ta tillräckligt med tid. Den beprövade erfarenheten ersätts då med en förmåga att bocka av i checklistor om man hårdrar det. Och går man för långt i den riktningen så tappar ju professionen sin läkekonstförmåga talar om
det. Alltså det är väldigt, du talade förut väldigt fint om det där med relationer, att det alltid läkning är relationell. Men det är inte, det är så väldigt svårt att upprätthålla det relationella om din part i relation, din del i skapandet av relationen består i att du ställer frågor och bockar av svaren. Det är inte vad vi brukar kalla en relation.
Och det är inte heller evidence-based medicine.
Nej,
göra så.
Evidence-based, alltså begreppet evidens, jag föreläser om sånt.
Mm.
Och begreppet evidens är väldigt intressant. Därför att så som den smala tolkningen är ju att det är liksom att det finns ett visst antal då vetenskapliga studier som är gjorda på ett visst sätt. Och man slår upp i svensk ordbok, alltså det kan man ju göra på Svenska Akademins hemsida, eller överhuvudtaget, det finns en särskild hemsida för ordböckerna. Och slår vad som menas med evidens, då ger de ett exempel från 1920-talet där de säger att evidens, det är när man, lyssna nu, utan all bevisning inser att något är sant.
Mm. Och det går ju inte i praktiken.
Det som är intressant med det är att det finns vissa saker som är uppenbara när man ser dem. Alltså jag behöver inte gå och pricka av på checklistan, jag ser det. Det är evidens, det ursprungliga betydelsen av ordet evidens är det. Men sen har man liksom vidgat eller smalnat ihop snarare begreppet evidens så att det betyder att det ska vara vetenskap som är gjord på ett visst sätt. Då är det evidens.
Ja, randomiserade, kontrollerade studier.
Visst får man göra så. Man får ändra betydelser på ord. Men det är väldigt, eller hur? Det får man.
Ja.
Men det är väldigt roligt när man gör det och man vet om det. För att det är på något sätt det är att man vet att ett begrepp kan betyda en det ena, en det andra, beroende på hur det används och vem som används. Det berikar dig själv. Det begrikar din förståelse, det vidgar i horisonten, som Jonna Bornemark skulle ha sagt. Mm. Så det är bra.
Ja.
Men det är väldigt tokigt, tycker jag, när man liksom gör så här ord och begrepp som har liksom en betydelsesfär, va? Gör det till något väldigt smalt, checklistaktigt. Mm. Då tror jag man snöper människor. Man snöper deras intellekt, och det ska man inte göra.
Nej, det ska man inte göra. Och det jag tänkte på var ju också David Sacketts evidence-based medicine.
Ja, just det.
Den här treenigheten, ja, där experten tänker någonting, ja, om patienten som, ja, är expert på sig, och sen har vi evidensutvärderade metoder. Att det är på något sätt den ultimata evidensutvärderingen utav en behandlingssituation. Och den, tänker jag, den försvinner ju med riktlinjer.
När jag föreläser om evidens, så brukar jag också visa Sacketts kriterier. Vad menas med evidens? Och då kommer det när det gäller den här hierarkin av olika nivåer av evidens. Och sen brukar jag tystna, och så brukar jag fråga auditorier: tycker ni att det fattas någonting här? Och då blir det alldeles tyst. Det är ingen som kommer på någonting som fattas. Och sen säger jag: tror ni i den egna erfarenheten av vad patienter har sagt till dig? Det finns inte i den där hierarkin. Men det tillhör, tycker jag, alltså, evidenssfären. Vad min egen erfarenhet är av just den här typen av patient, brukar just det här problemet i den här situationen, så brukar det i min erfarenhet vara bra att göra det här. Aristoteles har det här begreppet. Han kallar det för phronesis. Och han menar att det är någonting som kännetecknar en god politiker. En politiker måste ha phronesis, och det betyder att han måste veta i just den här situationen, med just de här partierna, med just den här fienden, vad är det kloka att göra då?
Exakt.
Det kan man inte läsa sig till i någon bok. Och man kan inte checka av det med någon checklista heller. Va? Utan det är den egna erfarenheten som skapar phronesis. Ja.
Mm.
Det ska man vara rädd om.
Den ska man vara superrädd om. Och det här är ju det, om vi bara kopplar till förra avsnittet där vi pratade om att i berättelsen utav patienten, där kan man fånga olika läkande aspekter. Johan Kullbergs kris och utveckling. Alltså, vi har ju nämnt det under vårat samtal väldigt mycket, där vi måste ha med oss patienten. Och om vi inte har med oss patienten, då kan vi ju drabbas av nocebo och allt möjligt inte främjar behandlingen heller. Utan patienten är ju en väldigt, väldigt viktig part i en lyckad i ett lyckat behandlingsutfall.
Ja, så, om vi inte har patienter med oss, så är hela företaget meningslöst, skulle jag vilja säga.
Exakt, precis. Vi är ju där för dem också, så att det blir väldigt märkligt. Och jag tänker att vi nämnde depressionskonferensen tidigare, att där pratade vi ju om bland annat eran inlaga i... där ni kritiserade de nya depressions- och ångestkriterierna som kom ut.
Och där riktlinjerna,
blev,
det är riktlinjerna.
För det var riktigt, precis. Mm. Och där blev det ju psykoterapicentrum JO-anmälde. Mm. Och i kammarrätten så kom man fram till att nej, det går inte att pröva det här, därför att det är egentligen ett politiskt dokument. Alltså det är ett beställardokument för den vård som man anser då har mest evidens. Alltså där man har randomiserade kontrollerade studier som har visat X, Y, Z. Men varje legitimerad yrkesperson har inom sin legitimationsgrundande förståelse och kunskap skyldighet att hålla sig ahok på den forskning som gäller det man just nu jobbar med.
Mm.
Så att den enskilda, man kan ju känna sig trygg inom det här, men jag har hållit med riktlinjerna. Ja, då är man ju trygg. Men om man verkligen blir prövad för att någonting har hänt, då måste man också vara uppdaterad på senaste forskning. Och det glömmer väldigt många som väljer att liksom bara använda sig av checklistan.
Mm.
Och det är farligt, tror jag.
Ja, jag tror du har rätt i det. Alltså, det checklister i all ära, alltså, det är en hjälp. Va? Men ett skelett är inte detsamma som en levande kropp.
Nej, precis.
Nej.
Så är det ju.
Ja.
Mm.
Och där kommer ju också den här forskningen som är färskvara och som är ju fantastisk. Men nu måste ni berätta här, vi har påbörjat, ni träffas, ni träffas på Läkarsamfundet och det blir en explosion utav energin och intresseområden. Och som med psykiatrin, ni delar upp er på två, gjorde ni det i den här
gruppen
också?
Nej, det gjorde vi inte. Gjorde vi det? Nej, jag uppfattar aldrig så.
Nej, det var lite diskret i så fall.
Ja, det var nog så att en var hade sin egen erfarenhet. Och för att alla som var med i den där gruppen hade ju konkret erfarenhet av de här patienterna. Och man kan ju inte jobba med dem utan att bilda sig uppfattningar om vad det här är för någonting. Och när man träffas sen i en grupp så vill man både jämföra sina erfarenheter men också lägga fram sin egen uppfattning om vad det egentligen är för någonting. Och det tar ju tid. Alltså, vi har verkligen ägnat mycket tid åt att tala med varandra. Och sen i något skede så hade vi talat så pass mycket så vi litade på varandra och då började vi skriva också. Och sen har vi skrivit och skrivit och skrivit och nagelfarit och läst högt.
Det har vi gjort. Det har verkligen varit en förankring så att i princip alla i den här arbetsgruppen ska ha läst igenom och tillsammans haft möjlighet att kommentera varenda ord i alla 12 kapitlen. Så man kan skriva under på det och det är ju en extremt tidskrävande arbetsprocess men det är ju till för att alla ska känna att de är fullt ut delaktiga. Jag kan inte bara säga, det är någonting som de har sagt. Du har själv varit med och läst det, du har haft alla möjligheter att kommentera det.
Och det lärde jag mig, för det var länge sedan när de började med de här, vad de heter för någonting, konsensuskonferenserna kallas det då. Och det var en rätt fin idé, alltså, men där samlade man då experter kring ett område för att de under bara något dygn skulle komma fram till en konsensus om någonting. Och jag tyckte det var ju knas, så man kan inte göra det på ett dygn. Men någon sa, förklarade till mig att tanken var inte alls vad som skulle stå i konsensusdokumentet egentligen, utan tanken var att alla som var med skulle känna att de liksom stod för det här. Att det verkligen var en konsensus. Och så, på det sättet har vi också arbetat. Vi har jobbat fram, och nu är det väl inte så att vi alla tycker det är lika i alla detaljer, men jag tror att vi har i stort sett en konsensus om det som står i boken. Det tror jag nog man kan säga. Och det har ju behövts, därför att det här har ju varit en åkomma som har diskuterats och som man har haft väldigt starka åsikter om. Alltså olika människor har haft olika och väldigt starka åsikter. Och somliga har ju sagt att det här finns inte. Det här, andra har sagt att det här är liksom ett påhitt av människor som inte vill jobba och som vill vara sjukskrivna och använda samhällets resurser på det sättet. Och andra har sagt att det är pippliga människor som inte tål något elände eller obehag och som nödvändigtvis ska gå sjukskriva sig istället för att vara friskt olyckliga. och det finns alla möjliga sådana. Och sen så finns det de som säger att det här är en jättefarlig åkomma som man måste vara sjukskriven i ett år minst för att bli frisk ifrån. Och det finns liksom alla möjliga åsikter om det. Och det vi vill göra är att få fram både ett faktaunderlag och liksom låta det skina fram vad vi tycker. Eller hur?
Ja, det har varit mycket jobb med hur man ska kunna sortera innan den kliniska bilden är så utpräglad och allvarlig att det inte råder någon tvekan om att den här personen är ju helt under isen. Den gruppen är ju betydligt mindre än det antal som går sjukskrivna för utmattningssyndrom. Den där gruppen som har hamnat i en väldigt kan säga funktionsinskränkande situation och där det blir frågan om relativt långa till mycket långa perioder med frånvaro från arbete och sånt. Den gruppen är ju inte jättestor, men det är en enorm massa som får den här diagnosen nu. Och då har vi tänkt att det här måste bero på att man har en väldigt vidlyftig tolkning av begreppet utmattning och synonymt med trötthet på något sätt. Och då vet ju alla att under tider där det är mycket stress och sånt så är det väldigt många människor som upplever att de är trötta. Och då säger vi att bland den här stora gruppen som kanske då söker hjälp för trötthet så finns det naturligtvis några som, om de fortsätter som de har gjort, för det senare kan komma att landa i det vi beskriver som utmattningssyndrom, en mer jobbig och kognitivt funktionsnedsättande problematik. Men det finns också en massa där det kan finnas en helt annan väg ut ur det hela. Det kallar vi för riskfas. Och då har det varit viktigt med differentialdiagnostiken. Vad ska man kalla alla de som kommer in i det vi kallar riskfas när vi inte riktigt vet ännu? Vi vet ju inte hur det kommer att bli. Vi har inte sett förloppet ännu. Mm. Vi ser att de inte mår bra, och hur ska vi handlägga det så att inte alla får diagnosen utmattningssyndrom utan vidare? Och det finns ju alternativ, det behöver vi inte gå in på i detalj här. Men då kommer man in på att se lite på... Det finns naturligtvis människor som i grunden har en betydande ångestproblematik och som blir ganska trötta, eller får inte säga mycket trötta, när saker och ting är tuffa. Och patienter eller blivande patienter påverkas precis som vi alla av vad som står i media. Står det då utmattning i ett tillstånd som är väldigt utbrett nu, och du har jobbat för hårt och så. Ja, det blir en diagnos som patienten anpassar sin berättelse till det. Inte på pinkiv, inte för att simulera eller manipulera, utan för att det är så de har läst sig och läst in sig och känner igen sig i det. Och sen så blir det då den här, som vi tycker, den här sänkningen av tröskeln, att man förväxlar det vi menar med en riktigt svårartad utmattning, att det utsträcks till att omfatta trötthet av betydligt mindre komplicerat slag. Därmed inte sagt att inte de människorna har svåra livssituationer. Verkligen inte. Men här behöver man alltså differentiera och särskilja det ena från det andra och inte drämma till med en diagnos av det här slaget. Så tänker vi.
Och, klokt, tycker jag.
Ja, och då, ja, det är väl det boken handlar om. Hur vi har försökt att finna en lämplig ram för de tillstånd som faktiskt är mer bekymmersamma.
Ja, visst.
På sikt.
Alltså. Och som vi nu allt mer börjar förstå. Alltså, de är riktigt eländiga tillstånden. Att de kan leda till andra tillstånd som är än värre, så att säga. Mm. Vi trodde ju kanske att det här var mer oskyldigt än det möjligen är. Därför att det har kommit nu på allra senaste år. Alltså, det har ju funnits en oro för att man kanske, även om det här har en väldigt god prognos, det är även då allvarliga utmattningssyndromen har en god prognos, men att det kanske den verkligt långa prognosen kanske inte är så gynnsam. Och det har kommit nu 3 undersökningar, alltså en från Danmark som är hela danska befolkningen, en från Sverige som är Stockholmsregionens patienter och en från Korea som visar att har man haft en psykiatrisk stresssjukdom så löper man en större risk att längre fram i livet insjukna i det som jag fortfarande kallar för ett demenstillstånd, fast Jörgen får rätta mig.
Alltså att det, neurokognitiva störningar orsakade av någonting annat, ja, det är den nya formuleringen. Mm. Men demens, det är det man är ute efter. Märkligt, men det...
Det tycker jag är väldigt obehagligt. Alltså, för vi har inte trott att det skulle vara så illa. Men det är ju inte så där att det är alla får sånt, men det är en klart statistiskt säkerställd ökning av risken för att drabbas av ett demenstillstånd. Mm. Något som den risken löper vi ju alla när vi blir gamla. Så det är ju inte något konstigt, men den ökar om vi har haft en stresssjukdom, en psykiatrisk stresssjukdom när vi var i medelåldern.
Men egentligen inte konstigt, tänker jag. För det är
inte konstigt, men det är fruktansvärt obehagligt.
Ja, absolut. Ja. Har ni sett i litteraturen och undersökningarna tendenser till varför man tror, eller varför det här händer?
Det vet vi inte. Alltså det finns ju de här undersökningarna, det är alltså 3 stycken, de är precis har kommit alldeles nyligen, och de är av väldigt hög kvalitet. Alltså det är nog sant att det finns ett sånt här samband, men det är ju inte helt enkelt att tolka ett samband som är en korrelation mellan att händer det ena så är risken att det andra ska hända också. Det betyder inte att det ena är orsakat av det andra, eller hur? Mm. Det kan vara så. Och det kanske det är en ganska sannolik förklaring. Men det finns ingenting i data som talar om vad detta egentligen beror på. Det skulle ju kunna vara så att det här är de första tecknen till att någonting händer som är ogynnsamt i hjärnan. Som gör att man överhuvudtaget kan drabbas av ett sånt här utmattningstillstånd. Och att det sen blir bättre, men sen kommer samma process igen. Så kan det vara. Det kan också vara så att i och med att du har haft det här kroniska stresstillståndet så har det hänt någonting med vissa celler i din hjärna som sen gör på lång sikt att du får såna här konsekvenser. Alltså att det finns ett orsakssammanhang. Och det vet vi inte. Och det går inte att säga av de här studierna. Men det är ju enormt intressant med tanke på det stora intresse som finns för demenssjukdomar nu för tiden. Mm. Det har man ju inte tyckt var så forskningsmässigt intressant för 30-40 år sedan. Men nu är det högintressant. Alltså.
Mm. Och jag vet ju då, det här före pandemin så blev jag inom integrativ medicin försedd med information som du och jag diskuterade lite grann just med kropp, alltså det här med en ökad, vi pratade lite på vårt fika innan, kortisol, alltså man ligger på hög nivå av kortisol eller man ligger på lägre nivå av kortisol, mycket adrenalin som pumpar, och så tänker jag så här, bara nu tar jag ett jättehopp till Anders Hansen som psykiater som pratar om det här med hjärndosen utav fysisk aktivitet, där man ser att mycket svår stress gör att de limbiska systemen blir inte lika genomblödda. Tänker man så, de blir mindre, krymper, och med fysisk aktivitet så kan de här öka. Och, alltså jag tänker, hur har ni det här med er i era...
Ja då. Problemet är ju det att det finns inte... Alltså det är ju förmodligen riktigt som man säger, alltså att det man ser när man gör studier av hjärnan är ju sånt som talar för att det är själva de system i hjärnan som reglerar stressreaktionerna som blir påverkade på lång sikt. Och det är ju också sant att man kan påverka hjärnan till exempel med fysisk aktivitet, så man kan förbättra kognitiva funktioner till exempel på kort sikt på det sättet. Men vad man ska vara försiktig med är att göra för mycket tolkningar, för att vi är liksom alldeles i början av en förståelse av vad det egentligen är som händer i hjärnan. Att det händer någonting i hjärnan vid sådana här tillstånd, det tror jag att de flesta av oss accepterar nu, att det här är någonting som handlar om det som händer in i skallen och på ett rent fysiskt sätt. Men vad det är som händer, det är någonting som vi har idéer om, så man kan ha visioner av att så här kan det gå till, men man ska inte tro för mycket på det, för det kan ändra sig.
Apropå att forskning är färskvara. Alltså vi förstår någonting och sen så förstår vi någonting, men det är också som en hermeneutisk förståelseprocess. Kan man inte säga så?
Det är ju sant.
Att...
Alltså, det forskningsrapporterna är ju på ett sätt, man kan se det som byggstenar i en förståelseprocess. Man försöker, alla vi som försöker förstå vad det här handlar om. Vi bygger ju vår egna förståelsevärld och vi använder de här forskningsrapporterna som byggnader, eller som byggstenar i den här konstruktionen som vi själva gör och som vi sedan arbetar utifrån, och den måste ju kunna förändras hela tiden. Vi är ju inte som medeltida katedraler, en gång byggt så står den där, utan det byggs ju om hela tiden i vår förståelsevärld och säkert i vår hjärna också.
Och jag tänker att all forskning startar ju med en idé om någonting också.
Ja,
så att det här är ju liksom frön till att förstå någonting mer.
Ja visst, det är ju det här som jag kallar förståelsevärld. Det här som du och jag och allihopa här har liksom inne i sig ett moln av att vi ser att så här hänger det nog ihop ungefär. Och i den världen så petar vi in våra data och det gör vi alla. Vi har ju alla var och en sån där värld. Och ibland så är de kongruenta, men det är väldigt svårt att veta om de är egentligen.
Så är det. Så vad har ni, vill ni berätta? Vill ni spoila boken? Berätta.
Vad vill du höra?
Jag vill höra allt.
Utmattningssyndromet har tre faser.
Ja, det är en bra början.
Det är en bra början och det är väldigt viktigt. Och det är egentligen, när man tänker på saken, ganska självklart. Men det är, de ser olika ut, de som sjuknar, under olika faser. Och det man gör för dem, för att hjälpa dem, är också olika i de olika faserna. Och därför är det viktigt att se vilken fas den givna patienten är i, den du ser. För annars så kan du behandla den på fel sätt, även om det är samma sjuka. Mm. Den första fasen är riskfasen. Mm. Och den kan vara väldigt lång. Och i den så är det väldigt svårt, eller är vanligen omöjligt, att ställa diagnosen annat än retrospektivt. Vi kan se att det här tillståndet blev ett utmattningssyndrom så småningom. Och de symptomen är väldigt...
Kan man blanda av emotionella symptom, vissa kognitiva symptom, minnessvårigheter.
Kortstubin, koncentrationssvårigheter, värk, orolig mage, trött.
Ja. I trötthet är ju ofta den stora inträdesbiljetten, tänker jag. Och sen är det olika varianter som pekar lite i olika riktningar. Ja. Och det är väl egentligen i det skedet så att man jobbar med någon form av plan för hur man avlastar patienten ifrån det. Precis. Som patienten tydligt beskriver är det som pressar dem.
Uppgiften är att patienten inte ska behöva gå i väggen, helt enkelt. Ja, för det är nästa fas, alltså det är den så kallade väggen. Mm. Och den kallar vi för akutfas. Mm. Och den kan vara olika lång. Alltså den här inledande riskfasen kan ju vara åratal. Va? Mm. Men akutfasen är vanligen några veckor eller några månader. Mm. Och det är då man inte alls fungerar. Alltså det är det där när man ligger i sängen och man inte kan få ihop det där med hur man bär sig åt för att gå ur sängen, tvätta sig, ta fram kläderna, sätta på sig kläderna. Alltså någonting i hjärnans förmåga att fatta beslut. Och göra samman. Handlingsplaner funkar inte.
Nej, har brutit samman, jag tänker, på något sätt.
Ja, på något sätt. Va? Och det är ju klart, det är inte så att man blir liggande i sängen. De här patienterna kommer upp och går på toa och så. Så det är inte en fysisk förlamning. Men det här programmet för att göra det funkar inte som det ska. Och då är man utmattad. Mm. Det är en sån här obehaglig trötthet som är det där som kallas för hjärndimma. Va? Mm. Och man kan inte tänka, man kan inte läsa, man fattar inte instruktioner, man kan inte göra mer än en sak åt gången. Det är, normalt så gör man ju väldigt, man har så att säga, en 3-4 olika handlingsprogram på gång i hjärnan samtidigt. Man kan både tänka och klä på sig och laga frukost. Och hämta tidningen på en gång. För de här handlingsprogrammen kan löpa parallellt. Man kan skifta sin uppmärksamhet emellan. Det kan man inte nu. Nu kan man bara göra en sak i taget, om ens det. Va? Och det är väldigt obehagligt.
Mm. Det är en särskild kvalitet på den trötten, alltså den utmattningen. Ja. Man ska skilja det från trötthet.
Ja, för att vara trött kan ju vara rätt skönt. Va? Ja. Jag menar, jag har aldrig sprungit maraton, jag springer överhuvudtaget inte. Men om jag gör någonting som jag... Om jag går ut och går en promenad som är lite längre än vanligt, så kommer jag hem och är trött och det är jätteskönt. Va? Mm. Jag kan gå och lägga mig och sova. Men det här är inte alls den sortens trötthet. Det här är något obehagligt.
Systemet fungerar inte.
Jag sover 8 timmar, 10 timmar och jag blir inte utvilad ändå.
Personen blir ofta väldigt frustrerad över att det inte fungerar. Det var en av de iakttagelser du gjorde som du tyckte skiljer dig från depression. Ja. Men inte egentligen primärt nedstämda. Nej. Men det är klart att man blir ju inte glad om man märker att systemet inte funkar.
Man blir rädd.
Så det kommer.
Och sen kan man få skuldkänsla och säga, vad har jag gjort? Alltså, kommer en doktor och säger att det här har du dragit på dig själv genom att du har stressat för mycket. Va? Mm. Så säger jag, vad har jag gjort med mitt liv? Vad har jag gjort med min hjärna? Ska det vara så här nu? Mm. Så den sortens skuldkänsla. Eller vad jag, nu kan jag inte ta ungarna till dagis en gång. Alltså. Mm. Och hur ska det gå med dem? Den typen av tankar kan komma. Och så panik. Alltså, för hur ska det bli? Och sen går det över. Och så kan man vara glad igen. Mm. Fast en trött.
Så att vår tanke är ju den att den här akutfasen väl kommer. Då är man på god väg att... Eller i det sammanhanget... de emotionella reaktionerna man har under den perioden, de tenderar att avklinga snabbare än de kognitiva besvären.
Mm.
Som tenderar att i varierande grad bli mer långvariga. Och det kan ju variera väldigt. För en del är det en process över ett antal månader. För andra är det en process över något år eller så. Och för en klart mindre grupp kan det vara en väldigt långvarig process. Men det budskapet är att det blir bättre. Det blir bättre undan för undan. Man kommer att kunna fungera. Men en hel del gör ju vissa anpassningar i livet sen. För att hantera sina, ja, vissa kvarstående begränsningar i funktionen. Men det är också så att många av dem tycker inte att det blir ett sämre liv. Därför att de har haft det så jobbigt tidigare. Mm. Att det här att man inte kan göra det som egentligen var en viktig anledning till att man hamnade i eländet. Det är väl inget att sörja över, kommer de fram till sist. Det är ju bara bra att jag inte kan det. Det är ingenting att stå efter. Jag kan göra annat. Så att det blir en kursändring i livet som verkligen inte behöver göra att man tycker att det är sämre. Det är en intressant.
Det kan bli en fördjupning, och det faktiskt.
Mm. Ja, flera.
Men då är man
exempel.
Redan inne i den tredje fasen, som vi kallar för rehabiliteringsfas eller återhämtningsfas, som vi ska ha ett svenskt ord för det. Och den kommer, det är ju svårt att säga pang, nu inträder eller återhämtningsfasen, utan den kommer, kan man säga, när de här glimtarna, de goda dagarna, för man har i början så har man bra dagar och dåliga dagar, och när man börjar få flera bra dagar i sträck, då är man inne i återhämtningsfas, och då kan man börja med rehabilitering. Då kan man börja resonera om jobbet och vad kan man göra för att förbättra arbetsvillkor eller arbetssituationen. Man kan hända att man behöver, man kan behöva byta arbetsuppgifter i början. Man kan behöva byta lokal faktiskt. Mm. För att somliga sitter ju i lokaler som är så fulla av sinnesintryck så att det bara inte funkar.
Mm.
Och det som är då att tänka på, det är ju att många när de känner att nu har jag en bra dag, då ska man göra allt det som blev liggande. Det är ungefär som, nu är jag pigg, nu ska jag klara tvätten, städningen, dammsugningen, nu handla för veckan. Och så ska jag läsa alla de där böckerna som jag har. Och så måste jag titta på alla tidningarna som jag inte kunde läsa när jag mådde dåligt. Och så försöker göra allt det där på sin goda dag. Och sen då ligger man förankrad igen. Så att det finns en tendens hos de människor som går i vägen att vara väldigt ambitiösa personer. Inte alla, men de flesta är faktiskt ambitiösa. Man driver ju ofta sig själv i vägen genom sin ambition.
Mm.
Men sen när man har flera då sammanhängande goda dagar, då kan man börja jobba kanske. Och då är det ganska viktigt alltså att man börjar jobba på under 25% eller något sånt där. Och inte med fullt ansvar faktiskt under ens de 25%. Så att det finns en flexibilitet där. Och sen en successiv försiktig ökning av arbetstiden. Och sen ska man vara som vanligt.
Jag tänker på de här missförstånden då, att om man är sjukskriven på deltid så finns det många som berättar att då förväntas det att jag jobbar med min 100-procentiga kapacitet under 50% av tiden.
Visst.
Eller hur? För det tänker arbetsgivaren, du är sjukskriven på halvtid, betyder att du ska jobba halva tiden, så som du vanligen jobbar. Men idén är ju den att man på halvtiden jobbar med 50% av sin vanliga kapacitet. Det är så man måste förstå det. Har man en 25% i kapacitet, Och så sjukskrivs man då på 75%. Då är inte tanken den att man ska kunna leverera på toppen under de 25%. För så fall skulle man vara sjukskriven. Jag vet inte hur det skulle gå till. Då får man sprida de här.
Det som är, och som faktiskt, som om vi har något budskap, så är det att även vården måste vara beredd att ta ställning till en människas arbetsvillkor och arbetssituation. Och behöver hjälpa patienterna med det. Alltså. Många patienter kan ju, bara de får veta att det är det här som gäller, så kan de klara det själva och ha kontakt med arbetsgivaren. Och de flesta arbetsgivare brukar vilja hjälpa till, bara de får veta vad de ska göra. Men ganska ofta så är det till hjälp om det faktiskt finns en kontakt mellan vården och arbetsplatsen som patienten då förmedlar. Mm. Och ofta så kan det, skulle det vara en fördel om man också kunde få till stånd ett möte med Försäkringskassan. Och det ska man ju egentligen ha, men det, Försäkringskassan har ofta inte riktigt tid för det bland alla sina många byråkratiska uppgifter, så att det kommer inte till stånd som det borde. Men det är viktigt alltså att det finns samverkan mellan olika parter för att det ska bli bra.
Ja, det är ju ett tydligt budskap, en tidig kontakt med arbetsgivaren. Ja.
Men helst via patienten. Via det är det patienten. Där som du brukar predika om. Det där som inte har något bra svenskt ord för sig. Agens. Ja, jag går och grubblar fortfarande på vad det ska heta när man översätter det till svenska. Mm. Alltså det är ju patienten som bestämmer och som ska vara handlande och beslutande i sitt eget liv. Mm. Och helst initiativtagande också. Vi är servicepersonal.
Mm. Just det.
Och det gäller när man är väldigt sjuk, så känner man inte på det sättet. Utan då lämnar man bara hela sitt sjuka jag i knä på en doktor eller en sjuksköterska eller en kurator eller vad det är. Och säger, bota mig, hjälp mig, sätt ihop mig igen. Men det är ju inte så. Det fungerar ju inte så.
Nej, och jag som jobbar så mycket som psykoterapeut, jag tänker ju det när jag lyssnar på er, att det är ju det här med kris och utveckling som man också kan se, också om vi bara tar en helt annan diagnos, en cancerdiagnos, för dem som faktiskt överlever kan ju många gånger se att men jag var tvungen att göra en massa åtgärder i mitt liv och så blev det liksom bättre efteråt, att den här svåra krisen ändå gör att livet blir efter.
Det blir en utveckling.
Ja, det blir en utveckling, och där tänker jag egentligen att det jag skulle vilja se, eftersom jag sitter på en privat mottagning, att det finns mer möjlighet för människor att få hjälp med den här transformationen, för den finns ju inte idag i sjukvården på det sättet som är önskvärt.
Det är den existentiella aspekten av sjukvården som är så jätteviktig, men det finns inte plats för det. Det kanske vi ska sätta på en checklista för existentiell högkvalitativt omhändertagande.
Ja, vi lyfter ju in det lite i...
Jo, men har det i en checklista.
Ja.
Vi försöker få Socialstyrelsen att säga att det här ska ingå i checklistorna. Mm. Har du haft ett existentiellt samtal? Nej, det går inte.
Nej, det går
man
inte.
Kan inte hantera det på det sättet.
Nej, men däremot det relationella perspektivet. Ja. Att en doktor eller en sjuksköterska har sällan tid att sitta med patienten och förstå någonting tillsammans som en terapeut har. Mm. Att men du behöver göra... Och bara det att få berätta sin berättelse, det vi var inne på i förra avsnittet också. Att det är viktigt med att berätta sin berättelse, vad är det som jag sliter med, och kanske till och med höra sig själv säga vad man behöver göra, apropå agens.
Precis. Ja. Och det är ju för just med den här åkomman så tror jag att det funkar så för många. Att när de kommer till vården, om de har tur och kommer till en klok doktor och berättar, så när de har hört sig själva berätta så förstår de vad de behöver göra.
Ja.
I bästa fall.
I bästa fall. Och om det är några andra svårare bakomliggande saker så kanske man behöver ha en process kring det på något sätt tillsammans med någon annan. Nu ser det inte ut så idag, men det är ändå det här med krisutveckling. Att det kan, för det är ändå det positiva du säger, Marie, att det är en god prognos från allra flesta. Och att det också kan bli en positivare, ett bättre liv efteråt.
Verkligen. En väg till ett bättre liv.
En väg till ett bättre liv.
Och det är faktiskt påfallande många, om du tittar på, går till en bokhandel och tittar på böcker om utmattning, så är det påfallande många patienter som har skrivit om sina utmattningstillstånd och hur, precis det du säger, hur det har hjälpt dem till ett bättre liv.
Mm. Sant, det är viktigt. Mm. Men behandlingskriterierna är alltså att patienten, alltså det jag hör er säga nu är att patienten kommer då till vården. Mm. Alltså det finns ju mycket att göra preventivt, tänker jag, egentligen. Mm. Alltså, och det tänker jag i den här boken som det tänker jag är preventivt, att försöka få att man förstår någonting tidigt. Mycket preventivt som går att göra utifrån kunskap, folkbildning och så vidare. Men sen om patienten då blir blir hamnar i ett akut fas av sin utmattning, kommer till vården, möter en klok doktor, så är behandlingskriterierna vad? Vad har ni sett?
Vi säger, för det första så ska du, patienten ska förstå vad det här är frågan om. Det kallas med ett fint ord för psykoedukation, men det är alldeles onödigt egentligen att använda fina ord för det. För det är självklart, men inte så lätt alla gånger. Alltså patienten ska veta att det här är stress, beror på stress. Och att det kan bli så här om man stressar för mycket. Och sen är det frågan om att försöka se vad kan man göra åt det. Och det kan innebära, man kommer in, säg nu att vi talar om vad som händer när man är i akutfas. Då blir det nästan alltid fråga om sjukskrivning. Det blir i alla fall frågan om att inte fortsätta att göra saker som man gör det just då. Och det betyder vanligare sjukskrivning. Och sen är det helt enkelt stöd i den processen. Mm. Och väldigt enkla, konkreta råd. För man kan inte ta till sig just då några sofistikerade grejer. Utan det är konkreta, enkla råd. Och bland de råden, till de råden hör att hålla sig i rörelse.
Mm.
Gå ut, gå och röra på sig, simma eller vad man nu tycker är roligt när man rör på sig. Försöka leva ett så regelbundet liv som möjligt. Och det hänger ihop med att när man har ett akut utmattningssyndrom så är det som vi kallar för exekutiva funktioner stört. Så att man kan inte planera. Och man hela underlaget upp i skallen för att planera mer funkar inte som det ska. Och då kan man behöva så att säga ha stödjepunkter så att man lär hjärnan att vid vissa tider så gör man det och det och det, så att man ska sova på regelbundna tider, äta på regelbundna tider, med gammal tantråden. Och det är väldigt bra att ha de här, därför hjälper hjärnan med de här enkla hållpunkterna. Så det finns ett skäl till att vi predikar om regelbunden livsföring. Och sen ska man försöka sova på regelbundna tider och sova ganska mycket. Så mycket man kan egentligen. Och kan man absolut inte sova så kan man få sömnmedel, men bara under kort tid. Väldigt kort tid. Och mediciner för övrigt, om man har väldigt mycket ångest kanske. Men det finns inga mediciner som vi vet hjälper, utan det är... Och har man väldigt mycket ångest så kan man ju försöka se om man kan hantera det genom att gå ut och gå.
Mm.
För då får man, gör man ju två flugor på smällen, som det heter.
Precis. Mm. Det är ju god omvårdnad,
ja.
Faktiskt, som jag hörde dig säga. Sen blir jag lite så nyfiken när du säger det här med planera. Har man sett att dopaminsystemet är påverkat?
Man vet man inte.
Nej, för jag tänker just planeringen och så här med dopamin.
Nej, det är de exekutiva funktionerna. Ja. Det hänger ihop med det som händer i prefrontal hjärnbark. Alltså stresssystemet styrs uppifrån den här delen av hjärnbarken som sitter i pannloberna och på pannlobernas insida. Och vi vet genom sån här hjärnavbildning att det finns en påverkan på den delen av hjärnan vid utmattningssyndrom. Så den funkar inte som den ska.
Intressant.
Och den delen av hjärnan har ju då bland annat den funktionen att det är där vi lägger våra planer och ser till att planerna utförs. Och det är därför det är svårt med att planera och med det här som vi kallar för exekutiva funktioner vid ett utmattningssyndrom. Det är svårt vid många andra psykiatriska åkommor också, så det är inte unikt för utmattningssyndromet. Men det finns där, och det är därför man säger den här regelbundna livsföringen är ett sätt att hjälpa hjärnan. Att
bara upprätthålla det något sätt.
Visst, skapa den struktur som man klarat sig utan när man var frisk. Och då kan man ju ånga på och jobba dygnet igenom. Och det är bra och det är stimulerande och roligt. Men när du har ett utmattningssyndrom så behöver du hjälpa hjärnan att få tillbaka sin exekutiva förmåga, så att säga. Och då hjälper du till genom att säga att vi har de här planerna, de står nästan på papper. Då ska jag gå upp, då ska jag äta lunch, då ska jag äta middag, då ska jag gå och lägga mig, då ska jag gå ut och promenera och då ska jag gå si och så långt. Och så behöver jag inte tänka på det.
Just det, ja.
Ja.
Ja, det är ju inte som märkvärdigheter. Sådana märkvärdigheter handlar om. Det är ju att begränsa det som har drivit på den negativa utvecklingen. Försöka komma till rätta med det. Att inte vila passivt utan att hålla sig igång på en nivå som är möjlig. Och göra det med stöd av den här strukturen. Och sen, ja, sen brukar
och där är prognosen väldigt god.
Ja, man blir bra.
Ja, man får ta hand om komplikationerna i den mån det kommer. Och det kan ju komma olika komplikationer. Det kan hända nytillkommen stress och sånt.
Visst, det kan ju vara så att du fortsätter att gnaga i huvudet så att säga. Med din oro.
Eller man har en livssituation som kanske är ekonomiskt belastad eller lever i en relation som inte är bra. Många gånger kan det ju betyda att man faktiskt tar sig vidare för att man ser att det här är inte bra för mig, men att man kanske har svårt att ta sig vidare.
Men då eller kanske man kan ha såna här ingrodda sätt att hantera saker som är väldigt svåra. En människa som går in i ett utmattningssyndrom är ofta en som har liksom vet av erfarenhet att de saker kör ihop sig för mig. Om det är svårt, då ska jag anstränga mig lite mer. För om jag bara tar ihop mig och anstränger mig lite mer så klarar jag av det här.
Mm.
Just det.
Det är liksom ett väldigt ingrott och väldigt bra bemästringssätt.
Till en viss gräns.
Till en viss gräns.
Men när den här patienten, om jag bara utifrån det ni berättar, när den här patienten har fått den här goda omvårdnaden, ett hållande utav kloka personer förhoppningsvis runt omkring, så kan den här
försäkringskassan.
Så kommer men jag tänker att när energin börjar återkomma, då är det ju bra. Jag tänker att det kanske har någonting att göra med den goda prognosen, att det faktiskt är en person som kan ta sig vidare.
Det har föresvävat mig också. Ja,
att det är en av kriterierna för att det är så god prognos. Ja,
det är möjligt att du har rätt, men då är vi inne på spekulationens tassemarker. Alltså. Men det har föresvävat mig att för att få ett utmattningssyndrom måste man ha en viss så att säga, adaptiv och ganska kraftfull struktur som gör att man kan,
som
att
sen,
man kan gå iväg.
Ja, som sen kan vara hjälpande också under rätt. Ja, nu ser vi på klockan här att tiden börjar rinna ifrån oss. Så jag vill ju säga att det här magnifika samtalet som är uppdelat i två har varit otroligt givande. Och innan vi slutar vill jag bara fråga er två om det är någonting vi har inte pratat om, ska jag säga. Som vi ska nämna någonting. Om det är någonting du, Jörgen, eller du, Marie, vill passa på att säga som har liksom inte kommit upp, inte kommit fram.
En sak. Bara snabbt för att avfärda det. Det sägs ju ofta lite och då spefullt och så att det här är ju typisk svensk åkomma. Det är en exklusivt svensk åkomma. Det finns bara i Sverige. Det är vårt påhitt. Och det är inte sant.
Nej.
Bara så att,
det är det ju faktiskt sagt, inte.
Det är inte sant.
Nej, och det pratas ju
det
mycket om i USA.
Det är ett tillstånd som har beskrivits sedan mitten av 1800-talet, men det har haft olika namn. Och innan vi här i Sverige började intressera oss för det så fanns det ganska mycket forskning och intresse på i Europa på olika ställen. I Frankrike var man väldigt tidig, sedan 1950-talet har man diskuterat något som man kallar för epivisumon, vilket betyder utmattning. I Tyskland har man haft det, och i Nederländerna har det funnits väldigt fin forskning kring det. Så att det är liksom inget exklusivt svenskt. Det som är exklusivt svenskt är att vi har givit de här diagnoskriterierna, vilket gör det möjligt för oss att avgränsa det på ett som vi tycker vettigt sätt.
Just det.
Det är vårt påhitt.
Mm.
Där vill jag bara tillägga att jag tycker att det var väldigt viktigt att Socialstyrelsen tilldelade ett kodnummer enligt ICD-katalogen för utmattningssyndrom med stöd av den här texten som vi gav ut då, som Socialstyrelsen gav ut 2003. För det ger ju en möjlighet att använda det som ICD är till för, att få någon slags statistik. Har du inte en kodning för det, ja då får du depressions- och ångestdiagnoser och annat. Då försvinner statistikunderlaget. Sen att det hela har utvecklats på ett sätt som vi inte riktigt hade tänkt oss, det visar ju just statistiken. Men det här verkar inte riktigt rimligt. Mm. Och då gör vi det naturligt att vi tänker till. Det här var inte så som vi uppfattade de här problemen. Då gör vi det tydligare hur vi vill ha det. Så det är liksom inget konstigt med det. Men det här har ställts till en hel del halabalo kring hur tokigt det har varit och så. Att man borde inte sätta en, man borde inte godkänna en sån diagnos. Socialstyrelsen godkänner inga diagnoser. De tilldelar diagnoser som det finns goda skäl att man ska kunna klassificera. Då får de ett nummer. Det betyder inte att Socialstyrelsen har en expertgrupp som säger att det här är godkänt eller inte godkänt. Självklart så är det inte vilka hittepågrejer som helst som kommer in i ICD-katalogen. Men det ska finnas goda skäl. Och ett gott skäl är just att det här är någonting som är så pass vanligt, så pass uppe på tapeten att man behöver få bättre koll på det. Och det, på så sätt har det varit bra. Och nu försöker vi föra processen vidare och se vad det leder till och hur man då kan hantera andra former av trötthet, kanske på ett mer ändamålsenligt inriktat sätt än genom onödiga långa sjukskrivningar så vidare.
Väldigt, väldigt intressant. När tror ni att den här boken kommer ut?
Vi hoppas på att den kommer ut för årsskiftet.
Yep.
Det är vi goda utsikter att få igenom faktiskt.
Mm. Och att det blir en kurslitteratur. Det tycker jag.
Det får vi se.
Det får vi se.
Det hoppas vi på.
Men vi är väldigt stolta över den. Ja, vi har jobbat mycket med den. Och den är
väldigt innehållsrik, får jag säga, när jag tittar på de här 12 kapitlen. Mm. Det är mycket i det. Så är det.
Så är det.
Spännande. Jörgen Hallowsson, Marie Åsberg, stort varmt tack för att ni ville delta och gästa våran podd. Det var helt ovärderligt.
Tackar.
Tack själv, Lena, för att du fick oss att ha det här samtalet.
Tack. Både och istället för antingen eller, en podd om integrativ medicin och hälsa är skapad och drivs av Svensk förening för integrativ medicin och hälsa, FIM. FIM är ursprungligen en yrkesförening och för legitimerad vårdpersonal. Vi representerar sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, läkare, psykoterapeuter, psykologer, tandläkare för att nämna några. Idag omfattas våra medlemmar även av associerade medlemmar som inte behöver vara legitimerade. Föreningens arbete vilar mot en vetenskaplig grund för integrativ medicin och hälsa, såväl svensk som internationell, och på systemisk förståelse för människan i sin miljö. Föreningens arbetssätt har hittills varit att arrangera konferenser, seminarier och folkbilda genom att sprida information exempelvis via sociala medier. Vår strävan inom integrativ medicin och hälsa är att vara en organisation som vågar lyfta och ifrågasätta, motverka polariseringar genom tvärvetenskapliga dialoger och sokratiska samtalsregler. Vi vill kartlägga forskning som bedrivs även internationellt och hålla koll på forskningsresultat om behandlingsmetoder, både vad det gäller den etablerade vården liksom den vård som bedrivs utanför den etablerade vården. Sokratiska samtalsregler innefattas i den sokratiska samtalsformen som egentligen all grundläggande kunskap är sprungen ur, men som ibland till och med lyser med sin frånvaro inom public service. Så bli gärna medlem hos oss, för tillsammans kan vi förändra. Och hur du blir medlem hittar du via vår hemsida integrativ-medicin.se. Vi ses och hörs i nästa avsnitt.